Sveriges Radio.
På något plan så är vi en del av kriget redan. Det är ingenting vi valde, utan orsaken till det här ligger i det ryska militära storskaliga angreppet på Ukraina.
Socionomstudenten Tobias hukar i en källare i Ukraina. Ryska granater regnar från himlen, marken skakar och där ute bland explosionerna finns hans vänner. Chockvågor från ett krig som känns i hela Europa. Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetspolitik och hoten mot Sverige. Jag heter Bo Torbjörn Ek.
Och jag heter Ulrika Bergqvist.
Det är centralt för inte bara Ukraina utan för hela Europa och också oss i Sverige att Ryssland inte vinner kriget.
Okej, Ulrika, nu är vi tillbaka. Kriget har pågått i ett halvår.
Precis.
Och vi har ju pratat med experter som menar att vi liksom står vid ett viktigt vägval.
Ja, alltså hur mycket är väst beredda att hjälpa här?
Mm.
Det är ju liksom en ödesfråga. Sverige har ju precis tagit beslut om ett sjunde militärt stödpaket till Ukraina.
Deras utrikesminister hade ju en lång önskelista till Magdalena Andersson. Hon svarar ju med att ge mer artilleriammunition.
Den här ammunitionen kan användas direkt här och nu och ge Ukraina högre förmåga att bekämpa motståndaren direkt.
Men några svenska Archer-haubitsar, det blev det inte även om de hade önskat det.
Nej. Sverige har tagit emot flyktingar, gett ekonomiskt och militärt bistånd.
Men det finns de som valt att stötta Ukraina på ett mycket mer fysiskt sätt genom att helt enkelt åka dit och dra på sig en uniform.
Och vi ska börja hos någon som faktiskt gjort just det.
Det var mer eller mindre en soptipp. Och då skulle vi då ta respektive eldställning. Ja, här. Och peka om liksom där det fanns lite buskage.
Det är juni 2022 vid 11-tiden på kvällen. Tobias Enqvist från Umeå, han har nyss hoppat ut ur en lastbil och landat mitt i krigets front. Det är söder om stan Lysychansk och nu är det rätt bråttom.
Det stora problemet är ju drönarna. De håller koll på en 24 timmar om dygnet och de ser vart man rör sig och vad man gör.
Tobias och hans kamrater har fått höra att det ska finnas värn. Typ grävda hål i marken där de kan ta skydd. Och därför har de inte fått med sig några spadar. Men det finns inga värn. De börjar gräva med händerna. Men kommer det inte särskilt djupt innan det tar stopp?
En decimeter, typ. För många var det så här att man börjar gräva. Och så kom man till en betongplatta.
Det är mörkt och Tobias Enqvist får kura ihop sig där i sin grunda grop.
Och så låg man där och jag tänkte bara... helvete.
Det kommer att bli värre under den här juninatten och det kommer han snart att märka.
Ja, just nu har vi ett utnötningskrig.
Gudrun Persson är Rysslands expert och forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
Den ryska sidan spelar på att de har tiden på sin sida. Och man kan hålla igång det här kriget i många år, så länge Ukraina står emot, så att säga.
När Ryssland anföll Ukraina där den 24 februari så var ju planen att snabbt inta Kiev och så röja undan presidenten Volodymyr Zelensky och ta över landet helt enkelt.
Och det misslyckades. Där lyckades Ukraina stå emot.
Det Ryssland kallar en militär specialoperation, det är nu inne i ett läge som kan bli långvarigt.
Vad det handlar om är att ge Ukraina så mycket vapen att de kan hålla emot. Så att det så att säga kostar Ryssland väldigt mycket att fortsätta det här anfallskriget.
Och det Ryssland egentligen vill med det här, det är att kunna styra över vad som händer i mindre länder runt omkring.
Ryssland är en revisionistisk stat som vill på något vis återupprätta det som Ryssland uppfattar som sitt historiska territorium.
Här finns Ukraina och frågan är var den där gränsen sen går. De baltiska länderna känner sig hotade, Polen också.
Ja, det gör väl egentligen alla de här länderna som en gång var kommunistiska lydstater under Sovjetunionen.
De har ju kunnat vila mot avtal och en stabil säkerhetsordning, men den har Ryssland rivit upp nu.
Och det här är ett brott mot folkrätten och också de avtal som Ryssland har undertecknat. Nu säger den ryska politiska ledningen, det gäller inte längre. Vi har rätt till en egen intressesfär. Vi har rätt att välja vilka länder i vårt närområde vi ska dominera. Och de här strategiska målen ligger kvar.
Och det är liksom den här stora säkerhetspolitiska bilden man ska ha som bakgrund till det som hände på slagfältet där i Ukraina.
Jag tror väl mer eller mindre att Finland sett oss komma, för att de bombade oss med granatkastare samma natt. Du hör ju ett kort tjut innan det granaten slår ner oftast. Den första granaten som kommer, den är alltid farligast för att ingen är riktigt förberedd då.
Det är liksom att marken skakar och det flyger splitter och alla försöker hålla sig liksom så lågt och skyddat som möjligt. Men det är så att ingen skadar sig, inte den här natten.
Ja, den här inställningen att händer det så händer det och det finns inte så mycket jag kan göra åt saken. Jag är säkrast här i den här lilla gropen.
En del av de skepnader som ligger där i mörkret kommer att bli nära vänner till Tobias. Det är liksom ett brokigt gäng människor från hela världen. Och här är det nog många som funderar över varför de åkt och hur det här ska gå.
Det finns människor som känner att de vill helt enkelt strida, att det är något som de vill uppleva.
Ilmari Keikkiö är docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
Sen söker man sig till någon sak som man kan strida för och sen hittade man den i Ukraina.
Vi har ju någonstans vant oss vid FN-insatser runt om i världen. Men vid sidan av det där så har ju svenskar också krigat i allt från finska vinterkriget till Vietnam, ja, och nu senast då även i Syrien. Och motiven till det här, det har såklart skiftat. Men många som har rest till Ukraina nu, de verkar ändå ha några saker gemensamt.
Det här året har det varit många som har varit anställda av Försvarsmakten. Och sådana människor nog ser att det är helt enkelt bättre att slåss mot Ryssland i Ukraina än att slåss mot ryssar i Sverige. Så att man försvarar Sverige helt enkelt i Ukraina.
Och här ska vi tillägga att man får inte vara anställd i Försvarsmakten och åka och kriga i Ukraina.
Nej, då måste man säga upp sig först.
Robice.
När Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger kom, vi ska ge er vapen och bjuder in utländska volontärer bara någon dag efter anfallet där i februari, så känner Tobias Enqvist direkt att han vill bidra.
Jag har vilja och jag har liksom jag har erfarenhet som kan vara nyttig där nere. Jag kan göra nytta om jag verkligen vill det.
Han har tidigare gjort värnplikten på Lapplands jägargruppen i Kiruna och håller på att plugga till socionom. Nu mejlar han ukrainska myndigheter och enligt dem blir han då en av 20 000 utländska frivilliga.
Ja, men den där siffran får vi nog ta med en nypa salt. Det är såklart svårt att veta hur många det verkligen handlar om.
Jag behövde göra någonting annat. Och så bröt kriget ut. Det handlar väl mer om äventyr. Det blir som en någonting helt annat.
Det här är ju då Tobias drivkrafter, alltså hjälpa, göra nytta och uppleva något helt nytt. Och innan han ansluter till armén så jobbar han också en tid på ett sjukhus där i Ukraina.
Men om vi då tittar på det här lite mer allmänt, så har strid på främmande mark dragit till sig både goda och mer kontroversiella krafter.
Vi har kartlagt många konflikter över åren.
Molly Saltskog, hon är analytiker på säkerhetskonsultbyrån Sofan Group.
Hon jobbar alltså med underrättelser och hon tittar på sånt som terror och extremism. Och så har hon ju då följt det här med kriget i Ukraina.
Det man kan säga är att våldsbejakande extremister i alla sina typer och former, även kriminella nätverk, vill ju dra nytta av det kaos som uppstår i en konflikt.
Och när det här kriget då blossade upp på nytt i Ukraina vintern 2022 varnade många för att det skulle dra till sig krafter från framförallt högerfronten.
Det var många experter, även länder och internationella organisationer som var oroliga över att man skulle se ett stor influx av högerextremister, högerextremistiska individer eller grupper som skulle försöka dra nytta av det här fruktansvärda kriget.
Och det finns ju en backstory här.
Alltså sen Ryssland inledde det kriget och annekterade Krim 2014, ja, då har ju många högerextrema deltag i de här striderna. Och det där är ju både på den ryskstödda och den ukrainska sidan, ska vi tillägga också. Ja.
Och man var då rädd att det här skulle upprepas. Men just på den ukrainska sidan verkar det inte riktigt ha blivit så.
Vi har inte sett den bevisningen och det är ju positivt, absolut. Många volunteers har ju rest till Ukraina för att strida med den ukrainska armén för Ukrainas suveränitet och demokrati.
Vi har ju även frågat Säpo om det här. Och där är svaret att man i dagsläget sett ett mindre antal extremister på högersidan som visat intresse för att resa till kriget i Ukraina nu. Det här är något de följer.
Alltså det finns alltid, det är ju många som far och det finns säkert några som har de motiven, men det är ju inte den generella individen som är högerextrem som får ner och går med i armén eller i militären verksamhet där nere.
När det ljusnar runt Tobias Enqvist den där första morgonen vid fronten utanför Lysychansk, då har beskjutningen blivit värre. Nu är det alltså fosforbomber som faller.
Men det var precis där i gryningen.
Alltså brinnande vit, extremt het fosfor som liksom regnar ner från himlen.
Det är väldigt vackert, alltså, även fast det är fasansfullt. Man kan ju inte, det blir som, man står bara där och tittar liksom.
Det har varit en omtumlande start vid fronten. Men nu har Tobias fått klart för sig vad de ska göra. De ska bevaka en korsning och hindra rysk framryckning.
Man ska försvara och göra det dyrt för fienden att ta mark.
Han ingår i en pluton på ungefär 30 personer. Det finns tre sådana och de bildar då ett kompani av utländska soldater på runt omkring 100 personer.
Ja, och de blir ju snabbt rätt tajta i det här gänget. Tobias, han blir kompis med en kille från USA som heter Luke.
Han var ju en liksom trucker från South Carolina. Vi brukar ofta göra liksom narr av varandras dialekter och vi hade som samma humor.
Tobias träffar också en svensk kille, en 28-årig löjtnant som lämnat jobbet i den svenska försvarsmakten för att strida för Ukraina. Han heter Edvard Selander Patrignani.
Jag liksom började umgås med honom ganska rätt inpå och Edvard var ju liksom en bra kille liksom.
Okej, vi ska lyfta blicken lite och titta ut över krigskartan där i Ukraina. Och då är det ju inte riktigt så enkelt som att soldater från en statlig armé står mot en annan.
Nej, det finns ju också andra som strider här.
Först så har vi legosoldater. Och det är främst på den proryska sidan, eller på Rysslands sida.
I den här kategorin som då krigar för pengar finns Wagnergruppen som ibland kallats Putins hemliga armé. De har dykt upp i konflikter på många håll i världen.
Och de är ju ökända för att också begå krigsbrott på slagfältet.
Molly Saltskog, analytiker på den amerikanska säkerhetskonsultbyrån Sofan Group.
Många i Wagnergruppen, inklusive ledningen i Wagnergruppen, har högerextremistiska och neonazistiska ideologier.
Wagnergruppen, de fanns på plats faktiskt redan när Ryssland annekterade Krim 2014. Så Ukraina är liksom en krigsskådeplats som de känner väl.
Sen har vi då den grupp som på engelska brukar kallas foreign fighters.
Det är individer som strider för miliser, separatistgrupper eller terroristgrupper.
Och de finns då främst på den ryska sidan, enligt Molly Saltskog.
Och till sist så har vi då utländska frivilliga, eller så kallade volunteers, som har valt att resa för att strida framförallt på den ukrainska sidan.
I juni 2022 så hukar några av de här utländska frivilliga i sina van utanför Lysychansk, och andra spejar ut över den här vägkorsningen som de ska försvara.
Liksom, vägen är ju som en upphöjning. Bakom den ligger vi. Så man kryper som upp i diket på vägen. Och så blickar man ut över fältet och kollar liksom.
Korsningen och fältet, det är viktiga platser i den här historien. Alltså de är liksom kriget när det har krympt ihop. Och det bildar de här utländska soldaternas värld.
Mörka asfaltsvägar och höga, täta, gula strån som vajar i vinden. Men här döljer sig en dödsfara.
I det fältet så rörde sig en krypskytt som tar skott. Och två av mina kamrater blev nästan skjuten i huvudet. Så det var ju nära flera gånger att folk strök med.
Ja, alltså det är ju ändå så att oddsen i det här kriget har ju från början varit lite skeva.
Ukraina var den 22 största krigsmakten i världen. Och Ryssland är ju den andra efter USA.
Roger Djupsjö är major i den svenska försvarsmakten. Han var i Ukraina för att utbilda kollegor fram till någon vecka innan det stora anfallet inleddes. Nu följer han kriget noga på distans.
Och i slutändan så handlar det om att få en enhet som fungerar som en maskin tillsammans.
Och det är ingen enkel uppgift som hans ukrainska kollegor har fått, alltså att leda styrkor som nu till stor del består av nyrekryterade ukrainare som aldrig tidigare hållit i ett vapen.
Det är liksom ekonomer, bibliotekarier och lastbilschaufförer.
Ja, det har väl fungerat både och om jag har förstått det rätt. Man har försökt ibland pumpa in för mycket outbildad personal, vilket har gjort att effektiviteten på vissa förband har inte blivit så hög som man har velat.
Den här militära erfarenheten varierar även i Tobias Engqvists utländska pluton.
Vissa har ingen alls. Vissa har flera år. Det är verkligen från noll hela graden till folk som har varit militär. Från att de var 16 tills att de nu är 55.
Att ha varit med förr, det kan ju vara avgörande när de ryska granaterna börjar nöta och slita i försvarsställningarna där vid fältet och korsningen.
Ett av anfallen kommer oväntat och stridskamraten Luke söker skydd i Tobias van för att komma undan granaterna. När beskjutningen slutar blir de kvar där.
Och sen satt jag och han där och så pratade vi om allt. Flera timmar.
Tobias, Luke och Edvard umgås när de är lediga. Månadslönen är runt 30 000 svenska kronor och när det går så försöker de resa runt och upptäcka Ukraina.
Jag for till Kiev med de här och upplevde den staden och det var... Och det blir liksom en nackdel av att komma nära att du börjar ta dumma risker för den personens skull.
Plötsligt så kommer en order. Nu ska de dra sig tillbaka. Och istället för att försvara det här fältet och korsningen så ska de flytta till en annan plats. Och det är nu det kommer att bli riktigt farligt.
Fienden vet alltid vart du är. Med drönarna. Och de har jätte... De kan skicka en granat eller en raket vart som helst du befinner dig.
Ukraina ser ut att vara på offensiven nu, september 2022, med hjälp av vapen från väst.
Ja, precis. De verkar ju avancera där i Cherson. Och det där har ju en del tolkat som att de vill visa väst vad de kan göra om de bara får de där resurserna.
Och västs stöd har varit helt avgörande, menar Roger Djupsjö, alltså majoren som utbildat ukrainska militärer.
Och är man då ett litet land som ska värja sig mot ett stort land som har massorna och till och med kanske lite bättre materiel, så är det ju egentligen en omöjlighet.
Och då är ju teknik det en liten militär nation har att ta till för att på något sätt jämna ut oddsen.
Och den här högre tekniska nivån man har fått på de vapensystemen som kommer från väst, de är oerhört viktiga för en liten nation. Och det går att jämföra med om Sverige skulle hamna i samma situation, så måste vi också ha bättre teknik och en bättre förmåga att använda de här tekniskt avancerade vapnen än motståndaren har. Så det har varit otroligt viktigt.
Den 18 juli 2022 är det högsommar i östra Ukraina. Tobias Enqvist tar skydd i ett litet rum med järnbalkar i taket och stenväggar.
Och då sitter vi i matkällare som fungerar som vår bunker. Men det är det bästa man har då. Så vi sitter där fyra till åtta stycken i varje matkällare.
I det här läget så har de utländska soldaterna flyttats till byn Grigorivka. Och deras roll är att gömma sig och sen störta ut om de ryska styrkorna rycker fram.
Om försvarslinjen i utkanten av byn brister och det kommer pansarvagnar, då ska vi med snabba språng rusa ut till en väg och ta eldställningar för att beskjuta pansar som kommer på vägen.
Men det kommer inga ryska stridsfordon. Det som kommer är granater från det ryska artilleriet.
Vi sitter i våra bunkrar och blir bombade. Och det går en vecka. Och lite mer än en vecka.
Men plötsligt så blir de väckta. Något har hänt i krigsdynamiken. Nu är de ryska styrkorna på väg framåt.
6 på morgonen så ska vi göra oss redo för att fienden kommer med infanteri och ska de korsa floden.
Och här ska vi stanna upp. För det som nu är på väg att hända, det kommer att få katastrofala konsekvenser för flera familjer. Och det är någonstans också en vändpunkt i Tobias Enqvists tid som utländsk soldat i Ukraina.
Sceneriet vi ska se framför oss här, det är en by med jordvägar, raserade hus och sprängda byggnader. Hela stället är sargat av tung beskjutning.
Ska vi gå längs den här vägen då? 7 på morgon, inte ett moln i skyn.
Och lite längre fram så kämpar ukrainska trupper mot framryckande ryska styrkor. Det är soldater och det är stridsfordon.
Jag har en grupp för mig, min grupp i mitten och så Edvards grupp längst bak.
Tobias Enqvist och hans kamrater, de ska ta sig fram och stötta upp flanken. Alltså, kan man säga, hjälpa till att försvara ena sidan av den ukrainska styrkan.
Ja, men det kom ju granateld så liksom, redan efter första korsningen.
Och det blir bara värre.
Så blir vi mer och mer bombade med granater.
De försöker frenetiskt ta sig ut ur den här beskjutningen, explosionen och splittret. Och till slut så hittar de ett skydd. I ett bombat hus så finns det en matkällare och de flyr ner i den.
Men Edvards grupp kommer inte ner. För de ligger och trycker på Leas och de ligger liksom i skydd under buskage längs vägen längre bak.
Det hotar Sverige på det viset att Sverige är ju inte någon enskild liten ö här i världen, utan en del av vårt eget närområde, en del av Europa.
Ytterst kan det vara så att vår suveränitet, vår frihet att fatta beslut om vårt eget öde begränsas.
Vi ska lämna striden där i den sönderskjutna ukrainska byn en stund för att landa i Sverige.
Ja, för det här är ju inte vilket krig som helst.
Nej, det är ju det första storskaliga anfallskriget på europeisk mark sedan andra världskriget.
Samtidigt kan det här militära hotet mot Sverige ökas.
Och vi har ju hört det, att utgången av det här kriget är viktig. Ilmari Keike, Försvarshögskolan.
Om Ukraina faller så kan Ryssland fortsätta. Och då kan väl Ryssland fortsätta sin aggression mot resten av Europa. Så att det är inte konstigt att många europeiska länder, inte minst de baltiska länderna, tänker att de kan bli nästa offer om man inte stoppar Ryssland i Ukraina.
Det står liksom och väger nu. Ska väst satsa mer eller börja backa?
Putin räknar säkert på att han behöver inte vinna på stridsfält. Det räcker att vi blir trötta och överger Ukraina. Och då kommer då Ryssland vinna så småningom.
Det här är ju ett utnötningskrig, och frågan är då vem som nöts ned först.
Ja, väst står ju liksom inför något sorts strategiskt vägval, menar Ilmarie Keike. Alltså, en väg är att gå all in med det som behövs, alltså krasst sett börja tillverka vapen och ammunition direkt till Ukraina.
Om vi inte har viljan, om vi inte har förmågan att stödja Ukraina tillräckligt mycket, så då måste vi börja tänka hur vi kan annars nå fred.
Och det här är ju den andra vägen. Alltså någon sorts kompromiss som ingen riktigt vill ha och som riskerar att gynna Ryssland.
Jag kan bara hoppas att väst håller ihop.
Om Ryssland går vinnande ur den här striden, så tror en del att någon sorts ny järnridå dras genom Europa. Där en del länder förlorar den frihet som de haft sedan muren revs där i Berlin. Gudrun Persson, Rysslands expert på Totalförsvarets forskningsinstitut.
Då har vi det här nya kalla kriget då med stater som hukar under stormakten Rysslands vilja. Där Ryssland dikterar villkoren för eventuellt samarbete och hur världsordningen ser ut.
De här stora geopolitiska tankarna, det är ju långt ifrån det som snurrar i Tobias Enqvists huvud där i källaren när alla de här granaterna detonerar utanför.
Vid några buskar lite längre bort ligger flera av hans vänner och försöker skydda sig. Bland dem, Edward och Luke.
De ligger då där medan vi är något säkrare i den här bunkern. Och det bombas på och det är uppehåll. Och plutonchefen kallar på mig.
En soldat i Edvards grupp ska ha blivit träffad, och Tobias, som nu har fått rollen som sjukvårdare, han springer dit och han är beredd på det värsta.
Men soldaten är okej. Alla är okej. Trots allt det här skjutandet så har inte någon blivit träffad av splitter.
Det var falskt alarm. Men då liksom när jag kollade till honom, då började jag smälla ner granater direkt på vägen. Och jag rör mig hastigt tillbaka till bunkern.
I den här delen av historien finns det flera uppgifter om vad som händer. Tobias hör och känner det dån som kommer från artilleri, kanske även granatkastare.
Kompaniets befälhavare ska senare säga att en rysk stridsvagn dyker upp och att den börjar skjuta mot Edvards och Lukes grupp. En sak är säker. De ryska trupperna har tagit sig framåt.
Marken skakade i runt 40 minuter under beskjutningen i Grigorivka. Tobias Enqvist och de i källaren tar tid. Stämningen är spänd. De vet inte om kamraterna har hittat skydd.
Och när det har gått ungefär nästan 20 minuter efter senaste bombnedslag, då bestämmer vi för oss att röra på oss.
Två soldater går upp för att spana av läget. Plötsligt börjar de skrika ner till Tobias i källaren.
Och så säger de att vi behöver en sjukvårdare här uppe. Går jag upp och så är det ju liksom, hela gruppen är ju liksom död då, i princip.
Det är den 18 juli 2022 och Tobias Enqvist kan inte göra någonting för sina två närmaste vänner i Ukraina. Det spelar ingen roll att han är sjukvårdare.
Gruppen var ju 6 personer då. Och det är 4 som ligger döda på vägen, och det är Edvard, Selander, och så är det Luke Mitchell, så är det Brian Young och Emil Royce.
Några veckor senare lämnar Tobias Enqvist den ukrainska armén och reser hem till Sverige.
Ja, på något plan så är vi en del av kriget redan. Och återigen, det är ingenting vi valde egentligen, utan orsaken till det här ligger i det ryska militära storskaliga angreppet på Ukraina.
Genom de svenska frivilliga blir ju kriget i Ukraina också vårt krig på ett helt annat sätt.
Det här har ju varit Tobias Engqvists historia från kriget och kaoset i Ukraina. Vi har inte varit där och det är därför också rätt krångligt till exempel att få fram fakta på exakt hur många svenskar som åkt frivilligt för att strida i Ukraina.
Sveriges tidigare försvarsattaché där i Ukraina, han har tidigare uppskattat att det kan röra sig om ett hundratal, alltså någonstans där.
Vi vet ju att en av dem gripits i Donetsk och riskerar dödsstraff nu, men det där är en helt egen historia som inte ryms i det här avsnittet.
I början av september 2022 så begravs Edward Selander Patrignani. Tobias Engqvist är där för att ta farväl av sin kamrat.
Först var han säker på att han skulle tillbaka till kriget. Men nu har han bestämt sig för att stanna i Sverige och har tagit ett jobb i byggbranschen.
Han kanske återvänder i mitten av november eller inte alls. För att man börjar se saker annorlunda när man är i här hemma igen.
I Ukraina, innan han kom till fronten och armén, så jobbade Tobias ju på ett sjukhus. Han satte dropp och tog ut bitar av splitter. Och där kände han att han gjorde en konkret skillnad.
Han säger att han ibland funderar på vad hans insats i armén betydde. Och han brukar komma fram till att den nog spelade rollen då.
Visst så känns det som att inte gjort någon nytta alls, i och med att vi egentligen har suttit och blivit bombade varenda dag nästan. Men jag tänker också att när jag tar plats där så är det ju istället för en ukrainare.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetspolitik och hoten mot Sverige.
Avsnittet är gjort i augusti 2022 och vi har en Facebook-sida där man kan diskutera de här frågorna. Den heter Gräns eftersnack.
Producenter har varit Karin Holsten och Carl-Johan Ulvenäs. Han har ju varit med och skapat den här podden, eller hur?
Ja.
Men nu slutar han för nya äventyr.
Tekniker var Gleit Öhman. Jag heter Ulrika Bergqvist.
Och jag heter Bo Torbjörn Ek.